Yes.
Tja Bosse.
Kan du ringa om 3 minuter?
Ja visst, visst, jag ringer om 3 då.
5 då? Ja,
ja okay. Visst, kör. Förhandlar mitt under.
Alltså, ja, jag ringer om 3 minuter. Nej, 5 då. Och så lägger jag på.
Är det så här jag spelar affärer med Bosse? Nej, men jag vill ha 20.
Har du varit agent?
Nej, 23.
Och så lägger jag på.
Ni lyssnar på Då åker ni. Mitt namn är Anel Avdic och jag sitter här med Linus Pettersson. Och som ni hörde kommer vi ha med oss Djurgårdens sportchef Bosse Andersson längre fram i det här avsnittet. Så att håll utkik efter det. Men först ska vi förflytta oss till händelserna centrum den här allsvenska omgången som utspelade sig dels i Solna då, där det var ett Stockholmsderby. Linus, vad säger du om tillställningen som var där?
Jag fastnade ju bara för glassgaten, mjukglassgaten som var i slutet av matchen. Då hade du ni gått, du och Noah.
Ja, jag och Noah avvek för att podda. Spela in en matchpodd.
Missade det här otroliga. Nej, men det cirkulerade ett klipp på AIKs sociala medier efter att de hade vunnit med 2-0 att de serverades mjukglass i jacuzzin. Låter inte det som ett underbart firande?
Jo, och jag tar det också som någon form av peak till Djurgårdens IF för det här. Det var väl någonting med Magnus Eriksson där efter
att han aldrig hade vunnit derbyn typ.
Ja, precis. Att, ja. Så att de spann vidare på det, eller?
Ja, vi kan ju Sotiris Papanopoulos komma ut i mixarzon och berätta vad det här firandet handlar om. Vi kan väl lyssna på det.
Det var när det var uppdragsträff här på Friends. Och dagen efter vi hade torskat, då var det 2 stycken, jag vet inte vad det var, Djurgårdare som kom och tog bild med mig.
Okay.
Så la de upp den. Okay. Så nu ville medieansvariga ge tillbaka lite grann. Det var därför.
Förklara.
De kom fram och så ville de ta bild med mig. Ja. Och så smög de dit en mjukglass när vi tog en bild.
Okej. Djurgårdssupportrar.
Nej, jag vet inte vad det var, men de var djurgårdare i alla fall. Så dagen efter vi hade torskat det här semifinalen. Ja, exakt.
Så de försökte få över liksom Mange mjukglasscyket på dig istället?
Ja, eller på oss. Och då blev Tobbe jävligt lack på hela situationen, så nu gick vi och köpte en massa, eller de gick och köpte en massa mjukglass.
Så det var en liten peak tillbaka mot
Var glassbuffé där inne?
Ja, det var glassbuffé, ganska mycket.
Ja, det var glassbuffé.
Det har blivit lite mjukglassderbyt det här nu. Det började med den här banderollen som du var inne på med Mange Eriksson. Och sen vann ju Djurgården det derbyt, kommer du väl ihåg?
Ja, ja.
Och då kom väl han ut i den mixade zonen och tror att han skulle köpa mjukglass till hela laget. Det var otroligt roligt. Och så nu då vinner AIK och firar med mjukglass. Jag älskar ju sånt här.
Ja, jag är också väldigt svag för när saker på läktarna tar spinn och fortsätter ner till omklädningsrummet och sen som vi kan spinna vidare på i den mixade zonen och prata med spelarna om. Så att det är ju otroligt kul. Annars var det en ganska kall mixad zon tycker jag, alltså rent generellt. Det var ju mycket om derbyspöken och Axén. Fan, det känns som att man pratar om Axén varje helg här i mixade zonen, att han har sagt någonting. Vi gillar ju att han är i form. Men det var väl inte många i Djurgårdsled som köpte hans snack om Djurgårdsspöken. Så att det här Glassgate var ju det hetaste snacket efter AIK-seger mot Djurgården i helgen. Som sagt, AIK möter Värnamo här på onsdagen och för Djurgården väntar Malmö FF under torsdagskvällen en tidig toppmatch där också.
Så mycket matcher nu, Anna.
Ja, vi gillar det. Jag protesterar inte.
Nej.
Vi förflyttar oss till kamratmötet mellan IFK Göteborg och IFK Norrköping som slutade 1-1 på Gamla Ullevi. Och rubrikerna efter matchen handlade till största del om Anders Trondsen. Ja, norrmannen drog ju faktiskt på sig sitt tredje röda kort i blåvitt när han rev ner Totte Nyman i straffområdet och Norrköping fick straff. En straff som Tim Pritsa inte lyckades förvalta utan blåvitts målvakt räddade. Men på presskonferensen efter matchen handlade såklart det mesta om frågorna om den här straffsituationen, vilket fick IFK Göteborgs tränare Jens Asko att ryta ifrån mot presskåren. Han var trött på rubrikerna. Vi kan väl lyssna på hur det lät.
Jag vill inte spela med på den där skriva rubriken omkring Anders Trondsen. Jag tycker Anders Trondsen är på rätt väg. Vi har gjort jävla jobb med att få honom upp i gear. Och han blir bättre och bättre. Jag tycker det första gula kortet är helt okej. Okay. Det andra gula är det ju där. Alltså, hvis inte linjevakten eller fjärdommaren eller någon ska titta på vad det foregår i boxen runt sådana situationer. Man måste vara jävla säker på att man hittar rätt, för det är väldigt kammare, Björn. Så han, der er jo næsten ingen kontakt från Anders mod Totte. Det er mere Totte, som kommer lidt skjulet, fordi han drar Anders væk. Anders søger ingen kontakt, og derfor måste man hitte rätt i sådan en situation. Man har så mange ögon på.
Hur ser du på risken att Tronsen får ögon på sig från domarna nu på grund av att det har hänt någon gång? Med de röda korten, även om det inte liksom...
Stopp nu med att sätta fokus på Tronsen och röda kort. Tronsen är på rätt väg och som sagt, det skulle aldrig vara rött kort idag. Så jag vill inte lägga den till historien om Anders Tronsen. Historien om Anders Tronsen är för nuvarande positiv. Och det är därför.
Det är klassisk... det här kan bli en klassiker alltså.
Ja, men det är också så här. Han säger att han inte vill skapa några rubriker. Och det är ju bara när han säger det så har han ju skapat en rubrik.
Alltså
att det är liksom så ologiskt i hans liksom logiska resonemang.
Ja, men presskåren står där med öppna armar och bara här har vi nyhetssättan klar.
Ja, här har vi rubriken liksom. Tack för den. Det är otroligt.
Och det var väldigt mycket jävlar. Alltså många svordomar här.
Ja, men det var, från dansen. Jag vet inte om det var någon annan podcast jag lyssnade på där de liksom hade dissekerat och liksom en spaning var att han svär på väldigt konstiga ställen. Och jag tycker att när man väl har börjat tänka på det och lyssna bara, han slänger in så här jävla på väldigt konstiga ställen.
Ja.
Det är som att han tänker att nu måste jag svära någon gång för att jag ska verka arg. Liksom.
Ja, verkligen.
Det är otroligt. Jag gillar honom.
Och också det här med stopp. Det är som, det är älskvärt någonstans att han tar sin spelare i försvar här. Men... jag tror inte att Tronsen kommer ha någon stämpel på sig.
Nej,
efter de här. Det känns ju generellt som att han överdramatiserar det här ämnet något. Och ja, vad säger vi om straffsituationen? Jag tycker ju att Tronsen sätter sig en ganska dum sits. Mm. Totte är smart. Så att straffen kändes väl ändå hyfsat klar, eller?
Ja, absolut. Jag håller med. Sen är han ju inne på att han vill... Ja, men jag skulle vilja att historien om Anders Tronsen är väldigt positiv, säger han ju också. Jag vet inte, kommer inte med i det här klippet, men det är ju så här, kanske finns det också något sätt att liksom måla upp en bild av att Anders Tronsen har varit lite bättre än vad han faktiskt har varit. Det har varit en inte så jättelyckad värvning ändå på lång sikt.
Nej.
Av IFK Göteborg. Så att det kan finnas någonting i det också, att Asko vill ut och försvara honom och liksom, inte att det ska bli ännu mer negativitet kring honom.
Och en till grej som utspelades i den mixade zonen i katakomberna där vid Gamla Ullevi, det var ju Amadeus Sögaard som har varit omskriven under den allsvenska inledningen när Norrköping-tränaren Andreas Alm valde att bänka Sögaard i den allsvenska premiären. Reagerade pappa Runar? Vi har ju pratat om det här i podden tidigare. Då twittrade Runar så här: Alm fortsätter bänka generaler och spela med pojkar. Det var alltså tweeten som han skrev på X, tidigare kallat Twitter då. Och vi har ju försökt prata med Sögaard om det här. Han har nekat alla intervjuer. Du var i Norrköping på träningen och han var väl inte jättepigg där då heller?
Nej, då var beskedet från Norrköping att han absolut kan ställa upp på en intervju, men han vill inte ha några frågor om Runa. Och då kände jag att vad ska jag prata med Marius om då? No offense. Men det roliga var att jag pratade med Andreas Alm då. Och det var ju inför Gais-matchen. Andreas Alm är ju på sitt underbara skämt. Han kan vara på sådär underbart skämtsamt humör. Och då sa han ytterst skämtsamt att jag är ju svag för sociala medier och en sån här sak påverkar mig hårt. Blir han uttagen så är det bara därför.
Ja.
Bara på grund av Runas liksom attack som han blev uttagen. Han blev ju inte uttagen mot Gais, men han spelade ju nu då mot Blåvitt.
Ja,
och då kan vi ju konstatera att det beror ju bara på, det är Runas förtjänst.
Ja, det är Runas förtjänst.
Ja, han tryckte in Amadeus i startelvan.
Och liksom, vad tror spelarna? Bara för att han nobbar dig på en träning eller journalister, så det är klart att vi tar ju första tillfället vi får att ställa de här frågorna. Och det kom ju i Allsvenskans fjärde omgång efter 1-1 på Gamla Ullevi. Då fick vår kollega Marcus Vulkan chansen att reda ut det här. Vad det var som hände och vad han egentligen tycker om att hans pappa är ute och svingar i eten. Så här svarade Sögaard själv om det.
Nej, först och främst är det ju beklagligt och tråkigt. Det är ingenting som jag står bakom eller vill ska komma ut, men sen verkar väl alla nyhetstidningar tycka att allting som kommer från min familj var i plockgodis för dem liksom. Så att, ja, det är tråkigt, men det är så som det är liksom. Och sen såklart att det är ingenting som varken jag vill ska komma ut eller någonting som han ska uttala sig om egentligen, utan det är min farsa, det är inte någon som styr min fotboll liksom.
Har du sagt det till honom eller?
Ja.
Okej, okay. Hur tog han det då?
Nej, det är standard familjärt.
Har IFK sagt någonting om dig?
Nej, jag gick egentligen bara fram till Andreas och bara sen fick om ursäkt och att det inte var någonting som jag stod bakom. Och han tog det med glädje. Eller inte med glädje, men han tog det med en klackspark. Och vi hade väl den dialogen innan att ja, jag tycker att det är tråkigt att media spinner på saker och ting som familjemedlemmar säger. Men samtidigt så får de ju klick på det, så att jag fattar att det blir så.
Ja, man kan väl säga att jag förstår ju irritationen från Amadeus här. För att från hans perspektiv, hur kul är det på en skala 1-10 att ha en pappa som är ute och svingar på sociala medier? Det sätter ju honom i en position i ett omklädningsrum där han behöver försvara sig själv utan att han själv har gjort någonting. Och också så här, vad säger spelarna om det här och hur tänker tränaren? Så att jag fattar ju irritationen. Sen är det ju inte så konstigt heller att media plockar upp det här.
Nej.
Med tanke på,
och det tror jag vet ju han också, ja, liksom, att det är så här det funkar. Liksom.
Ja, det gör han ju såklart. Mm. Befriande ändå att höra honom prata om det här ämnet och jag hoppas ju bara för Amadeus skull att det är sista gången farsan ute och svingar i eter. Men jag tror inte det, men jag hoppas för Amadeus skull, för att någonstans vill man väl bara att killen ska kunna fokusera på sin fotboll. Ja, han är ju i en stor klubb och det känns ju jobbigt för honom att han ska behöva hela tiden stå till svars för vad hans farsa gör. Men samtidigt så är det ju, det finns ju en underhållning i det här också.
Ja, och det tror jag han köper också någonstans när det lägger sig. Liksom. Jag tyckte det var lite kul att han spelade med Amadeus på tröjan.
Det var nytt, va?
Han sa att han hade aldrig spelat i någon klubb som hade haft namn på ryggen tidigare.
BP bemödade sig aldrig att ta efternamn.
Tryckte de inte upp. Men han sa väl att det inte hade att göra med liksom pappa eller sådär, tror jag inte. Det var bara ett val han hade spelat med Amadeus.
Och Andreas Alm hade, han spann vidare på det att det var, är det någon brasiliansk touch på det där? Så det är skönt att de två kan skoja om det, och det jag tycker också så här, man får faktiskt berömma Alm lite, ja, i det här att han är väldigt layback i sitt ledarskap. Jag ska inte peka ut andra tränare här, men jag vet inte hur hade föregångaren tagit det här, Glenn Riddersson. Jag vill inte hänga ut honom, men Andreas Alm, det känns som att han är nog rätt tacksam för spelarna i många anseenden.
Ja, han hade ju ett rimligt resonemang kring hela grejen också. Liksom. Att man får ju se det som att det är en pappa som bryr sig om sin son också. Liksom. Att det är en pappa som vill att hans son ska spela och att det ska gå så bra som möjligt. Och det är klart att man, det är ju inte första gången man hör en pappa som är ute och ropar efter att en son ska spela. Sen är det klart att det här är ju en speciell pappa på något sätt ändå i liksom mediesväng. Så, där. Så att det är klart att det blir mycket större än vad det kanske borde bli. Men så är det ju. Det är så det funkar. Vi går vidare på de hetaste nyheterna den här veckan, Annel. Och på tal om tränare så har Mikael Stare lämnat sin klubb borta i Thailand.
Ja.
Nu ska han ta semester. Jag såg någon, det var i vår intervju tror jag. Ja. Han funderade om han skulle ta en Cola Zero eller en Cola Light.
Ja, då har man det bra i livet.
Ja, det är bra Stare.
Det är så jävla Stareskt att uttala sig på det sättet. Älskvärt.
Älskar Mikael Stare. Men du, vad hände med honom framöver tror du?
Nej, men jag har hört att han har, apropå liksom att han har varit i Thailand och så finns det ju väldigt många klubbar i Thailand och i Asien som fortsatt har intresse för honom. Så att enligt mina uppgifter så finns det goda chanser till att han är kvar i den delen av världen. Kanske Thailand och så. Jag har hört att det redan finns ett par klubbar som han har haft kontakt med och som har förhört sig kring hans framtid och så. Så att, och jag läste också Stares intervju här med Marcus Vulkan, tror jag det var, och det är vår kollega. Och han öppnade väl dörren för att vara kvar där också. Han sa väl att han absolut kunde tänka sig att fortsätta vara kvar i den delen av världen och trivs rätt bra där och så. Så att kanske kan det bli Thailand fortsatt för Stare. Jag har inget klubbnamn, men jag har fått berättat för mig att det finns intressenter i alla fall.
Men för oss då, däribland jag som vill ha tillbaka honom till svensk fotboll. Är det helt kört tror du?
Nej, jag tror väl inte att det är helt kört. Den dörren ska man väl aldrig stänga, men jag har svårt att se kanske att han går in i någon sån här toppklubb. Mm. Han har ju avverkat de flesta. Ja, det har han gjort. Ja. Och jag gjorde en intervju med honom när han precis blev klar för Thailand, för Uthai Thani där i vintras, och då sa han faktiskt till oss att han är öppen för att träna en allsvensk klubb eller vara sportchef i Allsvenskan, så att vi kanske inte ska utesluta honom i någon sån här sportchefsroll framöver om det kommer något attraktivt, men mitt stalltips är väl att han är kvar i Thailand kanske en tid framöver.
Mm, och dricker Cola Zero eller Cola Light. Ja. Eller så kanske när han väl får jobbet så går han på en vanlig Cola.
Det vet man inte. Man vet aldrig.
Vet inte det. Du, vi går vidare. Vi ska ha Djurgårdens sportchef Bosse Andersson som gäst här strax. Då ska vi såklart prata Musa Gurbanli. Som, ja, det är andra matchen i raderna, var helt utanför truppen. Inte ens på bänken i derbyt. Det var lite skriveri i helgen om att han hade slutat följa Djurgården på Instagram. Och det skrevs också om att han skulle ha tagit bort infon i sin profil att han spelade för Djurgården. Vad kan vi säga om situation Gurbanli?
Ja, men situationen är väl som så att Musa är inte nöjd med hur saker och ting har utvecklat sig. Han har väl någonstans hamnat i Kim och Tolles frysbox, och jag tror att bägge parter känner nog att de borde ha fått ut betydligt mer av varandra. Det jag har fått berättat för mig, det är väl att det är mer eller mindre klart att han kommer flytta på sig under sommarfönstret här.
Okej, okay. Så pass.
Ja, de verkar vara, de diskussionerna förs redan, och det har väl funnits vissa förfrågningar inom Sverige och även kring hans gamla klubb i Azerbaijan. Vi får väl se där, det är inget som är klart eller så, men jag vet att Musa och Djurgården har snackat om att det kanske är dags att gå skilda vägar. Sen får vi se om det blir så. Men på den personen jag pratade med här under helgen så lät det som att det var högaktuellt för Musa att flytta på sig.
Vilket misslyckande då för båda parter, måste man
säga. Blir det så är det ju såklart ett väldigt stort misslyckande. Sen får man väl kanske ge någon... jag vet inte. Det är ju, Musa är ju en straffområdesanfallare. På vilka grunder har man scoutat honom? Jag tycker det här är en ganska bred diskussion som man kan prata väldigt länge om. Men det man kan säga är väl att ingen tycker väl att det har blivit så som man har önskat i alla fall. Så att jag tror det bästa för Djurgården och för Musa själv är väl att han flyttar på sig och får spela kontinuerligt i en annan klubb helt enkelt.
Ja, han har ju både Hymmet framför sig nu och Tokmak också som har växlat upp.
Så att det är ju en bra bit kvar tills han får spela.
Mm. Ja, vi får köra ett specialavsnitt Musa Gurbanli när han djupdyker i den värvningen. Det har varit intressant faktiskt. Mm. Vi går vidare till Göteborg där det väntar Göteborgs derby i veckan.
Uff.
Åh, det har inte ens touchat.
Nej.
Visst ska det bli häftigt?
Ja, det ska bli riktigt kul. Blåvitt som känns ändå på gång och Häcken som blandar och ger verkligen.
Men en stark seger mot Hammarby.
Verkligen.
Även Hovland nickade in bollar som han brukar göra. Men det råder lite sjukstuga i Häcken, ska vi nämna. Det är flera spelare som har insjuknat och är lite frågetecken. Lite oro där i Häckenläget. En av dem, Mikael Rygaard, var hemma under måndagen tydligen. Du har lite nyheter kring honom när vi är där och touchar.
Precis, vi har ju kunnat avslöja att Mikael Rygaard faktiskt kan lämna Häcken efter den här säsongen, alternativt under sommaren. Och det handlar ju framförallt om att danska superligaklubbar har anmält intresse och redan tagit kontakt med hans agent gällande att försöka värva honom. Det är så att Rygaard har ett utgående kontrakt med Häcken och han har inte förlängt. De har inte haft några skarpa diskussioner ännu. Och jag har hört att Rygaard är sugen på att flytta hem till Danmark. Så att det kan bli så att han lämnar i sommar. Det troligaste scenariet är väl då att han sticker efter säsongen. För då kan han ju få en högre lön och kanske lite bättre sign-on också. Och då slipper ju också klubbarna betala en övergångssumma direkt till Häcken. Vilket de behöver göra om man ska ta honom här under sommarfönstret. Men jag vågar inte utesluta att det är liksom, det är inte helt kört att han drar i sommar, men jag tror att det troligaste är att han drar efter säsongen. Sen får vi väl fortsätta bevaka den här frågan lite närmare. Men Rygaard till Danmark och Superligan, det är högaktuellt, så som jag fattar det.
Tufft för Häcken, så bra som Rygaard har varit.
Ja, han har ju varit väldigt fin där med fenomenal första säsongen när de vann SM-guld och tog sig till gruppspelet i Europa. Han har ju öst in poäng och det är ju svårt att hitta mittfältare som gör så mycket poäng så som Rygaard har gjort där. Så att man tappade Samuel till Japan och sen tappar Rygaard nu, det är klart att det kan bli väldigt, väldigt tufft. Men samtidigt så tar jag gift på att Martin Eriksson och gänget scoutar redan nu och har bra koll på marknaden, hur de agerar om han skulle flytta på sig. Och där tittar de ju på bland annat Gian Aydin i FC Basel, en ung 17-åring som är sugen på att flytta hem till Sverige. Blåvitt har varit nosat på honom där också, men de, så som jag fattade så är Häcken sugna också. Sen vet inte jag om Gian Aydin är en direkt ersättare till Rygaard eller om det mer är för ett framtidstänk, men vi får väl se. De sonderar ju terrängen för fullt här, Häcken i alla fall, för tänkbara ersättare.
Och det är klart, Mikael Rygaard är 33, fyller väl 34 i år.
Ja.
Det är klart, har han, nu vet vi inte hur diskussionen har gått, men alltså kräver han ett längre kontrakt så kanske inte det är rätt väg att gå heller med en så gammal mittfältare.
Ja, precis. Alltså 33, det är en tuff avvägning alltid och det man ska säga då, det är väl att Rygge kanske inte, alltså lyckligtvis har han inte varit så skadebenägen, så han har ju kunnat spela väldigt mycket för Häcken, men tuff avvägning att göra för som klubb där. Ska man förlänga och vill spelarna ha ett längre avtal? Ja, det är inte lätt att komma överens alla gånger. Kanske är det bara enklast för honom att flytta till Danmark och få ett längre avtal där. Han har ju spelat i Lyngby och i Nordsjälland, och gissar jag så är det väl kanske rimligtvis borde ju några liksom, något av hans gamla gäng vara intresserade av honom i Danmark. Så vi får väl se vad som händer här, om det blir Häcken eller om det blir Danmark. Mycket talar för att det blir Superligan i alla fall.
Ja, hem till Danmark. Så är det. På tal om Danmark, Daniel Svensson, svensk i Nordsjälland. Jag noterade att han väl gjorde ett mål och två assist. Det var väl här under gårdagskvällen, va?
Ja.
Mot Århus, när de vann med otroliga 7-2 Nordsjälland.
Ja, vilken överkörning.
Men han är bra där borta.
Han är riktigt bra.
Han
är riktigt bra, Daniel Svensson. Han har varit i U21-truppen och aspirerar väl säkert på någon form av A-landslagsplats, tänker jag, inför framtiden i alla fall. Jag tänker att Jon Dahl Tomasson har väl järnkoll på Danmark och följer Svensson med spänning. Och han känns ju definitivt som ett framtidsnamn ihop med Samuel Dahl då, till vänsterbackpositionen. Och han har gått som tåget i Nordsjälland, Danne Svensson. Och så som jag fattade så satt Nis scouter på läktaren igår och uttryckligen då för att följa Daniel Svensson. Så att rimligtvis så ligger en sommarövergång här i görningen framåt juni-juli då. Nordsjälland har ju haft väldigt fina exporter utomlands och danska klubbar säljer ju med bravur för stora summor, så att Svensson är en sån spelare som verkligen har gått, han har gått starkt säsong efter säsong. Och nästa rimliga steg är ju att han ska flytta utomlands från Danmark. Jag vet att det har funnits intressenter i form av svenska klubbar tidigare då, men jag tror att han nog mer är inställd på att flytta utomlands. Så spännande om det blir Nis. De har ju en vana av att värva ungt och förädla. Så att vi får väl se här om det kommer något bud från Nis under sommarfönstret.
Ja, han har varit i en BP-produkt ju.
Ja.
Kom väl till Nordsjälland för, det har ju nästan gått 4 år sedan nu. Eller 3 i alla fall. 3-4 år sedan. Det är väl dags för honom, som du är inne på, att ta nästa stora kliv ut i en ännu större klubb.
Ja, jag tänker ju det. Det är dags. Och det franska ligan känns ju som en bra plattform. Sen får vi väl se. Det finns ju säkert fler intressenter. Men Nis känns ju spontant som en väldigt intressant anhalt.
Det var det. Eller? Har du något mer att kasta upp?
Nej, det var nog det. Faktiskt för den här gången. Vi har ju ett gäng sillyfrågor, men det tar vi lite längre fram, tänker jag.
Ja, det gör vi.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro. Skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Gör dig redo för den svenska fotbollssäsongen med Coolbet. Som nyspelare får du upp till 500 kronor extra att spela för. Dessutom får alla som spelar hos oss ta del av Sveriges bästa fotbollsodds. Välkommen till Coolbet, där högre odds ger mer spänning. Regler och villkor gäller. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Den allsvenska fotbollen tar ingen paus, för i veckan vankas det fortsatt fotboll, och det kommer vara ett par stormatcher här i den allsvenska omgången. Bland annat tar Djurgårdens IF emot Malmö FF, ett allsvenskt stormöte på Tele2 Arena med två förhandstippade topplag. Med oss på telefon har vi sportchefen Bosse Andersson. Hur mår du?
Ja, då. Solen gick upp igår med, och som sagt, det är tätt med matchen nu, och vi har ju en toppmatch på torsdag som vi måste ställa om och ladda för och göra en bra prestation mot ett formstarkt Malmö, kan man väl säga, som har 4 raka segrar, så att det behöver upp på vagnen och ladda för den.
Ja, hur har de här dagarna varit efter derbyförlusten?
Det har inte varit så många dagar egentligen, utan det var en tung smäll. Vi kom inte riktigt upp, vi kan mycket bättre. Prestationen, det är självklart vi är självkritiska på den. Samtidigt så är vi lediga idag för att ladda till en ny match. Vi har spelat 8 tävlingsmatcher och varit i ganska bra form. Då känns det också så där ganska tufft att förlora, för man har haft en ganska skön känsla.
Vad ger du för det här snacket att det sitter i huvudet på era spelare och det här med derbyspök och allt som du pratade om efter matchen senast?
Ja, jag vet inte. Vi var ju för 5 veckor sedan på Friends och en otroligt viktig match. Säkrade i Europa och den biten. Så att jag tror inte vi kände av något spöke. Hade ganska bra känsla, eller vi hade ganska bra känsla när vi åkte till Friends. Sedan så kunde vi ha gjort bättre. Jag tror inte det beror på det i den känslan. Liksom. AIK ville, det mer var väl revanschsugna efter 5 veckor och visade tydligt att man ville mer och vinna den här fotbollsmatchen. Det var väl det. Sen är det små marginaler. Man får inte tappa boll, man får inte göra misstag. Det är små saker som avgör. Och det är bara att titta framåt. Vi kan bättre och vi var självkritiska. Och det hoppas vi ser redan på torsdag.
Hur ska det bli att möta årets upplag av MFF den här gången då?
Nej, men man kan ju se, jag tycker jag såg dem senast mot Västerås. Västerås gör en väldigt bra, stark mod, visar uppe på bortaplan att man skakar Malmö och var väl ett tveksamt mål som Malmö fick till slut som gjorde att man drog det längsta strået. Och vi har väl en ganska sådär att det finns ju inget spöke för oss mot Malmö i vilket fall. Vi vet att vi brukar göra bra prestationer och jag tror de har stor respekt att komma upp till Tele2 och möta Djurgården på plastgräs. Så att det är en helt ny match med nya förutsättningar, men självklart ett lag som är Malmös dignitet som är i ganska bra form och har imponerat under de här 4 matcherna att man har tagit rent hus och visat spelglädje och skicklighet i just sticka under stormen. Så det blir en tuff match.
Det är ju nästan redan snack om att de kan rycka och säkra titeln här redan. Det känns som alla utmanare hackar ju än så länge. Hur ser du på toppstriden rent generellt och Malmö ryck eventuellt här då?
Jag tror jag har varit med om det tidigare. Det är liksom, serien är lång, den summeras i november. Förra året var det dramatik in i sista sekunden och det har det varit tidigare. Jag vet att det var något lag som redan hade ryckt och var klara när man hade vunnit 5-6 matcher för något år sedan. Så att det är väl mer era rubriker. Allsvenskan summeras i november. Det är nästan ett maratonlopp där det kommer utmaningar under säsongen och den biten. Så att, men självklart, Malmö har börjat bra. Det är ingen snack om det. Och ju mer det gäller att samla på sig poäng. Samtidigt så har vi bara spelat 4 matcher. Men självklart så tror jag alla har respekt för Malmö. De har en stark och bred trupp och det är klart att de är favoriter. Men jag tror inte det är avgjort i maj.
Du och Daniel Andersson är ju rätt nära. Hur mycket snackar ni inför en sån här match liksom, när de har rustat med de här namnen? Och ni har också gjort ett väldigt, väldigt starkt fönster ska vi också säga. Hur mycket gnabbas ni inför en sån här het drabbning?
Nej, gnabbas gör vi inte. Vi har en väldigt bra dialog. Jag har stor respekt för han och vi har en bra i vardagen. Vi behöver inte elda på varandra utan... Vi är glada och trevliga när vi möts i samband med att hålla på och hetsa innan. Det kan bli någon kommentar under säsong där vi gillar att gnabbas, men inte för matchen nu på torsdag.
Hur ser du på det här snacket runt MFF då? Vi var inne på det lite tidigare, men det är ju många som har utsett dem till liksom SM-guldvinnare redan och sånt där. Funkar det som någon extra tändvätska för er djurgårdare? Och ni har ju bra facit mot dem på Tele2 och även borta. Kan man använda det snacket till att liksom försöka trycka dit dem extra på något sätt?
Är du favoriter på förhand så är det ju liksom, det är klart att du är jagad också. Det är bara att titta på. Jag tycker några av matcherna har som mot Västerås senast så hade man väldigt nära att man kunde både tappa 1 poäng och Västerås kunde ha tagit 3 poäng. Så att jag tror varje match lever sitt egna lilla liv. Men det är ju klart att är du favoriter så är det det laget som alla vill slå. Liksom. De kommer nog vara jagade och att man vill göra en bra prestation. Självklart så vill vi ha revansch. Vi har som sagt haft en bra känsla. Vi har spelat 8 tävlingsmatcher och inte förlorat någon. Och ibland kommer man att förlora i fotboll. Och nu vill vi upp på hösten. Vi visste när vi gick in i den här säsongen att vi har ett jävligt tufft spelschema i början. Med tuffa, många tuffa matcher. Ja, du vet, Göteborg borta. Mm. Häcken hemma. Sirius har varit i min grym form både i höst och även på våren, och sedan så derby mot AIK borta. Så det är klart att vi vet att vi har en tuff öppning snart, den första delen av Allsvenskan, och det gäller att samla på sig poäng.
Mm. Du, jag noterade också, vi snackade ju lite om det här i helgen, men jag tänker att vi kan väl ändå ta det, för det är väl säkert många djurgårdare som lyssnar och vill veta. De följer ju er slaviskt, men Musa Gurbanli har ju varit lite av en snackis här. Han var ju inte med i truppen och har bytt profilbild och har följt Djurgården på Instagram. Alla såna här signaler som man som supporter överanalyserar. Vad finns det att säga kring Musa?
Nej, men det är klart att det är bevakning på. Det är fotbollsspelare vi har, som sagt var, en lika väl som Malmö och fler där till lag, så finns det spelare som ibland är utanför truppen, och det är klart att man kan vara besviken på det. Man vill spela fotboll och det är den biten. Sedan så tror jag att Musa följer laget och den biten. Så att självklart så finns det spelare som är besvikna när man inte är med och spelar och kanske inte ens i truppen.
Mm. Det har ju funnits vissa rykten här som har kopplat honom till en återkomst till Azerbaijan då. Vad kan du säga om hans framtid och de ryktena som har florerat?
Nej, men det är väl klart att en landslagsspelare som spelar i Azerbaijan och ganska stort fotbollsintresse, och en spelare som spelar i Europa, det är klart att det finns ju många Anna Lavdic som skriver och följer han ifrån Azerbaijan. Och det är klart att sen är det ju så att han har ju vi har inget transferfönster som är öppet. Utan det har vi suttit och pratat om hur vi ska... det har funnits intresse på Musa i vintras och i ett antal olika riktningar. Sen får väl framtiden... Ja, det är väl som med flera spelare, inte bara Musa, man, och i alla klubbar, att man får utvärdera vad det finns för möjligheter. Jag utesluter det, men det är ingenting som vi sitter och diskuterar nu. Utan nu det korta perspektivet är väl att man... ska försöka ta sig en plats i startelvan om man är spelare, och man ska komma in på i truppen, så får man utvärdera det i längre perspektivet. Det är ju att sommaren känns inte som sommar i luften, men den börjar ju komma, så det går ganska snabbt tror jag. Mm. Och det är en fråga säkert som vi kommer att diskutera under början av sommaren. Vad det finns för möjligheter. Det är klart att vi måste göra optimalt för varje spelare vad de har för den bit.
Hur ser du på värvningen så här när du blickar tillbaka på den, och varför tror du inte det riktigt har klaffat för honom hos er än så länge?
Nej, men det är ju svårt med människor och fotbollsspelare. Musa spelade ett väldigt bra lag, Karabach, och har stor respekt med sig eftersom han också är en landslagsspelare, gjort väldigt, väldigt mycket mål och hade många alternativ att välja. De hade bra kunskap om Djurgården. Vi hade ganska bra kunskap om han också, för att vi skulle kunna haft möjligheten att möta dem i Conference League vid den tidpunkten. Så att det är det komplexa med fotbollsspelare och fotbollslag och hitta en miljö. Det är klart att är man utanför truppen så är det klart att det var väl inte kanske syftet när han skrev på. Men så kan det bli ibland. Och det beror på många olika faktorer givetvis. Mm.
Har han själv uttryckt någon form av önskan att hitta någon annan lösning med tanke på att han har avföljt det på Instagram och alla de här tecknen som han har sett?
Ja, jag vet inte. Men jag tror han följer väl oss på Instagram.
Ja, det kom lite rapporter i helgen att han hade avföljt er.
Ja. Men det kom många rapporter, och många rapporter var inte bara han, som också var fel.
Ja. Men tillbaka till min fråga, har han uttryckt någon önskan om att lämna eller hitta någon form av lösning på det här? Eller hur tror du han själv ser på framtiden?
Nej, men det är klart att alla utvärderar på vad som är bäst för mig här nu. Vi har ju haft en dialog under våren här på den biten, så att han vill... kolla på vad han ska kunna vara som bäst. Och när vi uttog de besluten i här för någon månad sedan, så var Tisan väldigt bra i Stockholm. Han är väldigt fokuserad, Tis, med sina lagkamrater och vill knyta näven att vara med och konkurrera, givetvis.
Är du öppen för att släppa honom till någon, alltså inom Sverige, för att han ska få mer speltid, typ en lånelösning, eller är du mer liksom inställd på att om han ska lämna till sådana fall bli utomlands?
Nej, men jag har ganska klar bild av dels vad vi har haft för förfrågningar under den här senaste delen i vintras, så kan man säga att det finns intresse både nästan i de flesta vd-sträcken, och sen får man titta på vad som är bra och vad han tycker kan vara en miljö att kunna trivas i, men det får framtiden utvisa. Det här, vi har spelat 4 omgångar och vi får summera den här våren ner, och det är inte bara han, man får titta ner, och ganska naturligt tror jag varenda klubb får göra med ett antal spelare och se vad man kan göra.
Sista frågan då, hur aktiva tror du att ni blir i sommar då? Ni hade ju en väldigt aktiv vinter, men i sommar, kan det hända mycket i truppen, eller tror du att det blir ett lugnt fönster?
Jag tror det är förutsättning att man har kontinuitet i spelartruppen och man har lite spelarrörelser under sommaren. Vi har ju en spelare som vi värvade i vintras. Vi vet ju på förhand att Lukas Bergvall lämnar oss den 2 juni. Och att Patrik Åslund ansluter i sommar, efter sommaruppehållet. Och det är en ny spelare. Sedan så är det ju så att det finns ju spelare som gör det bra och följs. Och jag tror att det blir ett betydligt lugnare sommarfönster än vad det var ett vinterfönster senast för oss. Så att... ja, det beror nog på lite grann vad som händer. Men självklart så vet vi att vi har några spelare som följs mer noggrant än andra. Mm.
Jag har en fråga till om en helt annan sak. Om Tokmak. Ja. Han har ju imponerat, tycker jag, på mig alla minuter vi har sett honom spela. Vi trillade ju över en ungersk intervju med honom här för ett tag sedan, där han sa att han ville ha nummer 10 i Djurgården, men fick 20 då. Och enligt honom själv ska detta vara ett ikoniskt nummer i Djurgården. Hur gick tröjnummer-diskussionen med Tokmak, vill jag veta?
Ja, det var ju ganska... Han vill väl ha en annat nummer också. Det som var betydligt högre. Och det är klart att spelare har ju alltid önskemål på vad man vill ha för tröjnummer. Sedan så... kommer du sent på transferfönstret? Ja, det är sällan man kan byta nummer. Det kan man göra om någon, kanske Kim Källström skulle komma hem eller någon sån där. Eller Lukas Bergvall som skulle återvända till Djurgården. Men diskussionerna var ganska enkla. 20 var det, och det är ett ikoniskt nummer i Djurgården på många sätt. Stefan Rehn hade ju det till exempel när han spelade. Så det är väl en av de största spelarna. Så att, och det finns fler till som har haft nummer 20. Men Stefan Rehn är väl den. Och det var väl det vi pratade om.
Var det nummer 99 han ville ha? Som du nämnde, högre nummer. Det känns som ett klassiskt nummer som han ibland vill ta. Som man bara ska säga nej till direkt.
Nej, det var ett annat nummer. Inte 99, jag tror det var... det var 89 eller jag vet inte, jag kommer inte ihåg, det var något sånt där konstigt nummer, men vi har mellan 1-30.
Ja, det är bra, där sa du nej direkt, det gillar vi.
Ja, det är bra, Bosse. Nej, men fantastiskt, kul att du kunde gästa oss, och tack för din tid. Du är alltid tillgänglig och spelbar, så det uppskattar vi såklart, och stort lycka till på torsdag.
Tackar, trevligt.
Bra, Bosse.
Tack, Bosse.
Ta hand om dig.
Samma.
Är nummer 20 verkligen ikoniskt i Djurgården, Anel?
Ah, det är en bra fråga. Det kändes som... det var väl ett försök kanske att motivera Tokmak. Även om såklart... all respekt för Stefan Rehn och hans gärning i Djurgården. Det ska vi ha med oss. Men... Ja, jag vet inte riktigt. Det var de har ju övertalningsförsök.
De har ju lurat honom. Ja,
jag tänkte fråga om han hade, om han frågade Bosse om det var 99 plus 1 som Ivan Zamorano hade Inter, men det var det ju såklart inte. 89 sa han, tror jag det var.
Ja. Och så här, tror du Tokmak vet vem Stefan Rehn
är? Nej, jag har svårt att se det.
Bosse bara, du vet, Stefan Rehn hade nummer 20. Ta det nu.
Jag tror inte att det ringer någon Tokmak-klocka.
Nej, inte alls alltså.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. När du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Expressen plus allt. All journalistik du behöver samlad. Prova en månad gratis. Expressen.se/plusallt.
Vi har faktiskt en sillylåda där våra läsare har kunnat komma med tankar och funderingar inför det här avsnittet, och som vanligt har vi faktiskt fått flera frågor här, och vilket är otroligt kul. Så jag vill uppmana våra lyssnare att fortsätta skicka in dem på Instagram och Twitter till oss.
Och på Spotify där du och sitter och uppdaterar frågelådan dagligen.
Absolut. Var Olf 99 skriver så här: Alex Douglas till Bayern i sommar. Sett riktigt bra ut och Bayern kommer behöva förstärka. Tänk att jag kan väl
jag har absolut inget att tillägga där, så att det här ligger helt på ditt.
Ja, men jag tänker så här: jag vet att Hammarby har haft honom uppe på sin lista under vintern, men i och med att Kurtulus med största sannolikhet kommer säljas i sommar, så kan jag faktiskt berätta här att Alex Douglas fortsatt finns med på Bayerns lista. Så att han är aktuell för Bayern under sommaren, så tillvida att någon av försvararna säljs. Så att Alex Douglas till Bayern, absolut, det kan hända. Och det är en sån här liten silly puck vi får hålla vid liv här under våren.
Har du något mer kul i frågelådan?
Ja, faktiskt. Sebastian Borrelius: kommer Blåvitt få hem DMK i sommar och köper de loss Pynt då?
Pynt har varit bra.
Ja, jag gillar honom också.
Och han har väl varit ganska tydlig, tycker jag, i de intervjuer man har läst, att han verkligen vill stanna. Så att där verkar väl finnas goda förhoppningar.
Ja, jag fick höra här att de Blåvitt har dialog redan nu med Silkeborg om att försöka köpa loss honom, och det är positivt. Sen får man väl se om man löser det. Silkeborg har en central mittfältare som spelar på Pynts position. Så länge han är kvar så tror Blåvitt att det kommer kunna gå att lösa honom. Men skulle han lämna, då finns det nog stora chanser att Silkeborg vill få hem Pynt. Så att jag tror nog att det hänger på den aspekten. Och apropå DMK då, så är Moberg Karlsson fortsatt högaktuell för Göteborg här under sommarfönstret. Sen får vi väl se vad som händer. De har ju yttrar.
Jag tänkte säga det. Yttrar är det sista de behöver.
Nej, de har ju Santos, Mucholli, Paulus Abraham. Ja. Så det är väl om Mucholli blir såld då, som DMK kanske kan flytta hem. Mm. Och en sista fråga då. Varför får Djurgården aldrig ut någonting av sina nior?
Ja, det är ju en förbannelse. På tal om spöken. Ja. Ja, det är otroligt. Men jag tror du är inne på lite rätt spår när vi pratade Mosa tidigare, att det brister nog lite i scoutingen kanske, att man inte riktigt hittar rätt i spelartyp som man vill ha. Men jag tycker att hymmet har klaffat rätt bra.
Faktiskt.
Okej.
Ja, och Tokmak.
Och Tokmak kan nog bli fin när han väl kommer in. Så att kanske är det någon av dem som löser problematiken. Men det har ju varit ett problem i flera år.
Ja, verkligen. Kim och Tolle vill ju oftast ha en bred arsenal av egenskaper. Jag tror det är ganska svårt att hitta.
Det är rätt svårt, ja. Och det är nog rätt svårt att axla den rollen och kliva in och vara nya i Djurgården faktiskt.
Det tror jag också. Så att du kanske får en djupledsstark, en straffområdes stark spelare, men du kanske inte får pressspelet. Så att det känns inte som att de alla gånger har hittat rätt och träffat rätt i de här i profilen. Men grymt med alla frågor, och kul att ni är med oss i alla fall. Vi tackar och bockar för de här frågorna och lyssnar på vad Bosse Andersson har att säga alldeles strax, tycker jag. Och sen så bara rundar vi av kort här. Ja, det var otroligt kul att ha Bosse på tråden här inför MFF, och flera bra ämnen som vi lyckades avhandla där med sportchefen. Vi tar faktiskt sats mot nya matcher här onsdag-torsdag. Tackar alla för att de har Eller vi tackar er för att ni har varit med och lyssnat. Och så hörs vi igen på måndag nästa vecka.
Då kommer
vecka.
Det finnas så mycket att prata om.
Ja, herregud vad fan vad vi längtar redan.
Innan dess, alltså.
Faktiskt. Mm. Det kommer ju, då kommer vi ha två omgångar att avhandla.
Vi ska vinna det.
Vi får solo sortera från den mixade zonen vad vi väljer att bjuda er på. Hörrni, stort tack och på återseende.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.